God morgon och välkomna tillbaks till dagens avsnitt.
Tackar.
Idag ska vi prata om koranbränningar.
Detta okontroversiella ämne.
Precis. Så om det här blir vår sista podcast så är det för att vi har blivit sprängda i luften.
Och jag vill inte ta livet av mig.
Precis, inte jag heller. Bara så att det är sagt. Vi har inte tagit livet av oss och vi är inte livrädda för de kristna för att det ska brännas en bibel imorgon.
En bibel och Toran också, va?
Precis. Bibeln och Toran ska brännas imorgon i Stockholm utanför den israeliska ambassaden.
Vad har israeler med bibeln att göra?
Ja, jag tänkte att vi skulle prata lite om det. Vi kan ju börja med den nyheten, för att den kommer ju vara gammal när det här avsnittet väl släpps. Men det är bara lite intressant att det är alltså en... Dels först var det någon kritiker av islam, av koranbränningar, som bestämde sig för att bränna NATO-manifestet av någon anledning. Ingen verkade bry sig, det blev ingen upplopp av det. Det var någon som sa, du är dålig. Det var ungefär den.
Ja.
Imorgon i Stockholm i alla fall så ska det då vara en bränning av Toran och av Bibeln. Jag tror båda ska ske på samma ställe utanför israeliska ambassaden. Och då har man ju två stora frågor där. Ett. Vad har Bibeln med ja, det finns ju förvisso många kristna i Israel, ska vi säga. Så det är liksom
och det handlar ju lite om Israel i Bibeln, tänker jag. Alltså, det är typ the oral history of Israel.
Ja, men precis. Och sen så ska ju Toran brännas. Så nästa fråga är ju, ja, Bibeln innehåller ju faktiskt Toran också, för Toran är ju de fem Moseböckerna plus lite till. Och det är det.
Okay.
Ja, alltså Toran är ju liksom...
Det är gamla testamentet
rakt av, det är fem Moseböckerna och så vidare. Men oavsett då, nästa fråga är ju, varför väljer man då att bränna det framför israeliska ambassaden istället för framför synagogan? Det är också en intressant fråga. Nu vet jag inte om det är så att de inte fick tillstånd att bränna framför synagogan, så kan det vara. Men frågan är ju liksom, igen då, att alla de Israel-kritiker som säger det har ingenting med judendom att göra, när man kritiserar Israel, det är inte antisemitism. En kort rant om det är bara att okej, om det inte är antisemitism när man kritiserar Israel, och jag säger inte att det nödvändigtvis är antisemitism när man kritiserar Israel, beroende på hur kritiken ser ut. När man bränner Toran, vilket uppenbarligen är riktat mot judendom som religion, inte judar som folk, judendom som religion, varför gör man det då framför israeliska ambassaden istället för ett judiskt symbolmål, typ synagogan, judiskt museum eller vad man nu kan hitta på, för något som är liksom klar och tydlig? Det är inte som att de, ja, helt enkelt. Bara en kort fråga.
Är du klar nu eller behöver du fler spikar för att...
Precis,
precis.
Ja, men precis. Bara det. Det
är du kränkt?
Jag är väldigt inte alls kränkt överhuvudtaget. Alltså, om de vill elda, vad fan de vill, gör det. Lycka till. Ha så kul. Och det kommer vi komma tillbaka till. Det ska bli i alla fall spännande att se. Och vi följer upp vad som händer imorgon. Som sagt, vi spelar in det här och nu är det fredag kväll. Så... på lördag så får vi se. Är det så att de judarna och kristna samlar sig till stor pitchfork-mobb i Stockholm och går bananas eller inte?
Grejen är ju att det har ju varit demonstrationer, men det var väl bara en person som blev omhändertagen. Så det var ju och alla har rätt att demonstrera.
Ja, ja.
Det är på samma sätt som du har rätt att bränna en koran eller en bibel eller en toran, så har de här människorna rätt att demonstrera för att visa att de inte är nöjda med det som sker. Och det tycker jag är demokratiskt.
Ja, vi ska ju gå in på det med koranbränningar, och jag tänkte att idag ska vi diskutera, är det rätt eller fel med att bränna koranen? Och såklart så finns det ju massor med caveats beroende på hur man gör det och liksom under vilka omständigheter och så vidare och så vidare. Det är liksom...
Men verkligen det?
Ja, alltså om du löper in i en moské och tuttar eld på koranen så att du sätter eld på massa andra saker, så du får liksom sekundär skador och så vidare.
Det är typ som om du gömmer koranen i ett barn och så eldar upp barnet. Ja, men precis. Bra, men
nej, precis. Eller om du liksom knyter koranen till en tegelsten, tuttar eld på den och hivar den genom ett fönster, så är det också...
Nej. Men alltså, om vi då antar bränna koranen som i form av en protesthandling utan att någon annan råkar illa ut, utan att det är eldningsförbud...
Ja, precis.
För det var väl det han blev siktad för.
Ja, precis. Så vi ska lägga till honom, kan jag veta. Så Kort och gott, är det okej att bränna Koranen demonstrativt? För det är att liksom, om någon eldar den på sin grill hemma, så tror jag inte någon egentligen bryr sig. Det gör de ju säkert, men de får ingen veta om det. Utan det här är ju bränna Koranen
Är
demonstrativt.
symbolhandlingen att bränna en koran en okej handling att utföra?
Precis.
När den går innanför lagens ramar? Det är väl det
Ja,
enklaste sättet att definiera det
precis.
hela på.
Ja, och lagen i Sverige är ju, eller har i alla fall varit, väldigt tydlig på den punkten fram tills nu. Och det är att ja, yttrandefriheten står stark. Du har lov att bränna vilken bok du vill, så länge du äger den.
Ja, men det som ska vara sagt är att när Paludan heter han va?
Paludan.
Skulle, va?
Rasmus Paludan. Paludan.
Paludan ja. Ja. När han skulle bränna den senast så sa jag ju, eller inte senast, näst senast, så sa polisen nej. Och sen gick det upp i domstolen och domstolen sa att polisen hade fel och att de måste tillåta det. Så vi hade i alla
Precis.
fall någon liten form av rättssäkerhet där.
Ja,
Eller
än så länge. Även om det
inte.
nu är på tapeten, ska man förbjuda koranbränningar.
Men det har ju det måste ju, i så fall måste ju det göras i lagförsamlingen, det vill säga riksdagen.
Stämmer det?
Och det tror jag inte går igenom med tanke på att det är en borgerlig majoritet just nu.
Ja, just nu ja.
Men jag tror inte det kommer bli förbjudet i framtiden heller. Alltså om sossarna gör det så kommer de jag tror de förlorar på det i långa loppet. För den handlingen kommer alltid kunna visas att sossarna tycker bättre om muslimer än den svenska yttrandefriheten. Och om man
Ja.
formulerar det så förlorar de i långa loppet på det.
Ja, jag tänkte vi skulle diskutera lite först juridiskt, för och emot. Finns det några argument för att man skulle förbjuda koranbränning, och varför bör man absolut inte förbjuda koranbränning?
I Sverige så finns det en struntlag som heter lagen om hets mot folkgrupp. Det är en godtycklig lag eftersom det inte på någonstans definieras exakt klart vad det är. Och det definieras inte heller att det behöver finnas intention, vad heter det?
Ja, precis. Ja, hänsikt heter det.
Intention,
Ja,
ja,
precis.
men i alla fall på ett bra sätt.
Nej, och det är väl inte klart definierat vad en folkgrupp är, eller heller,
Nej,
eller hur?
eftersom de hävdar att kritisera islam kan vara hets mot folkgrupp och det är det dummaste jag varit med om i hela mitt liv. För islam är inte en folkgrupp. Men lagen har blivit någon sorts alltså en inskränkning av yttrandefriheten så att social justice warriors ska känna sig varma inombords
Ja,
när.
och vi ska ju definiera igen att det är stor skillnad på islam och muslimer. Alltså, att kritisera en religion eller en ideologi är inte, i min mening, hets mot folkgrupp. För att en idé kan inte beskyddas mot andra idéer.
Nej, det är det som är hela grejen. Och islam är ju i grunden en religion, men det är också en världslig politisk rörelse samtidigt. Det finns ingen som helst skillnad mellan de två sakerna. Eller jo, skillnaden är att det finns människor som identifierar sig som muslimer som inte är en del av den politiska rörelsen. Absolut, det existerar. Men islam som sådan är till största delen en politisk rörelse. Och det är det vi ska se den som. Och den förgiftar alla länder den kommer till. Det leder till interna problem överallt. Det är i stort sett den enda religionen där till och med buddhister begår folkmord.
Ja, och vi har ju i västvärlden baserat vårt samhälle på judeokristna värderingar. Och det man måste ha klart för sig är att judeokristna värderingar och islamska värderingar skiljer sig radikalt. Islam är också, jämfört med kristendomen och framförallt jämfört med judendomen, en ganska ung religion. Kom väl sådär för 14 till 1600 år sedan ungefär. Så den ligger ju 800 år efter kristendomen och ett par tusen år efter judendomen. Så om vi spelar tillbaks bandet för att se hur kristna var för 800 år sedan, det vill säga 1200-talet, slutet på, alltså korstågen var väl lite förbi, inkvisitionen gick ju på högvarv. Där är islam idag. Och om vi föreställer oss islam idag som inkvisitionen under medeltiden, så får vi en mer rättvisande bild av vad islamen och islamismen faktiskt står för. Och precis som du säger, bara för att liksom inkvisitionen härjade på 1400-talet så betyder ju inte det att alla kristna i världen på den tiden var eniga i vad inkvisitorerna gjorde på samma sätt som idag.
Men Det första jag ska säga nu, det har du helt rätt i. Och det andra är att jag hade jävligt fel. 630
vågar någon in i
Mecca. Ja, jag vet. My bad, my bad. Det jag skulle vilja säga är att islam som sådant är ju inte förenligt med våra värderingar överhuvudtaget. Av den enkla anledningen att de har en väldigt strikt moralisk kod tolkad världsligt på ett sätt som den kristna religionen hade, eller framförallt katolicismen hade den.
När,
om vi tänker, nu kan ju folk läsa Koranen som skrev på arabiska, alla lär sig arabiska, men vi skulle kunna jämföra den med den katolska kyrkan där prästerna hade Bibeln, den var skriven på latin, ingen talade latin. Prästerna tolkade Bibeln åt folket på ett sätt som var, de gav dem moral och etik via tro. Och islam gör verkligen det. För alla länder och alla olika sekter inom islam har oftast ett råd av mullor eller liknande som tolkar alla etiska problem fram och tillbaka. Och det är de som talar om vad det är som gäller. Ja. På ett helt annat sätt än vad svensk, eller vad den moderna kristendomen gör.
Absolut. Och alla de som säger att det står ingenting i Koranen om att man ska göra hemska saker, det gör det faktiskt visst. Precis som att det är i Bibeln, särskilt i Nya Testamentet, de nya romarbreven och påläggen står ganska hemska saker. Eller saker som kan tolkas av till exempel en inkvisition för att rättfärdigt göra ganska horribla saker. Och om vi nu igen tänker tillbaks att liksom, islam idag är som katolicismen på 1400-talet, så ser vi ganska snabbt att bokstavstroende tolkning av sharia-lagarna ger ett samhälle som inte är förenligt med dagens västliga moderna samhälle. Precis som att 1400-talets absolutism och katolicism inte är förenligt med dagens moderna samhälle heller.
Och då kan man ju fråga sig själv, hur många muslimer är egentligen för sharia-lagar? Då kan vi göra en snabb googling på det. Och det brukar ligga runt 30% vad jag kommer ihåg. Om vi då ser på världen i övrigt men inte i, här uppe i Sverige, så ligger det någonstans mellan 70 och 80% som tycker att sharia-lagar är lämpligt. Då är frågan, är det för att de är uppfostrade i ett land med sharia-lagar, eller vad är det som gör att det driver det här?
Alltså jag tror det är en kombination av att om vi tar liksom den stora massan som ju är från Mellanöstern men också från stora delar av Afrika, så är ju de länderna har ju inte liksom västlig demokrati direkt. Och man kan säga att man blir ganska hårt indoktrinerad i de länderna i att du tror det här för att det är vad landets lagar säger att du ska tro. Och tror du inte det så hamnar du i fängelse eller är värre.
Ja, det är en av sharia-lagarna som behandlar apostater, det är ju ganska aggressiv.
Så blir du växer du upp i ett sånt land, så blir du indoktrinerad i det här. Man kan ju se en stor skillnad på till exempel muslimska folk som kommer hit i vuxen ålder jämfört med de som kommer hit när de är barn och växer upp helt i Sverige. Men det som ska sägas då är, och igen, alla muslimer tror inte rakt av på det här, men jag skulle säga att väldigt många även i Skandinavien skulle vilja se någon form av sharia-lagar här också. För att det är faktiskt ett av påbuden i Koranen att du ska ha sharia-lagar. Och är det någon där ute som är expert, och om vi säger någonting här nu som inte är rätt, så rätta oss gärna i kommentarerna. Absolut, jag lär mig gärna mer. Vi ska inte gå in allt för mycket på islam som religion och vad de säger och så vidare, för det finns otroligt mycket material där ute man kan läsa. Man kan säga att islam som religion bland annat innehåller en del paragrafer som är direkt antisemitiska, där det finns en vers om att ett träd ska avslöja att judar gömmer sig bakom dem så att muslimer kan komma och döda alla judar och så vidare. Väldigt populärt. Det finns några paragrafer om att alla i hela världen ska konvertera till islam eller dö. Och lite sånt där. Så det finns liksom inget utrymme om man är bokstavstroende för något annat system än ett totalitärt islamistiskt sharia-system.
Exakt, det är en politisk rörelse.
Ja, och det är slutmålet. Om man är ett ordentligt troende så är det slutmålet för alla muslimer. Det är ett islamistiskt samhälle styrt av sharia-lagar, och så ska du göra pilgrimsresa till Mekka en gång i livet också. Men det är det alla vill som är troende. Hur de vill komma dit, det
inte alla vill.
Ja,
runt 80% kommer vi överens om.
Ja, precis. Hur man ska komma dit, det kan ju variera lite däremot. En del säger att man ska åstadkomma detta på demokratisk väg. Andra säger att man ska infiltrera samhället och sen ta över. Och andra vill göra det med våld. Lite som vilket annat politiskt system som helst. Kanske bara att det finns en större majoritet som vill ta till våld.
Ja, men nu har vi rantat nog om islam.
Nu
tycker jag vi går tillbaka till koranbränningar. Frågan är det moraliskt förkastligt att bränna Koranen? Ja, och under vilken moralisk form kan det vara okej?
Ja, för att juridiskt sett så är vi båda helt eniga att det ska vara lagligt. Yttrandefriheten går före allting. Och har vi inte yttrandefrihet så har vi inte demokrati. Så enkelt är det.
Det är korrekt.
Ja. Moraliskt, ja. Jag satt och klurade på det här på min kammare häromdagen. Och jag kom fram till att det finns två, vad ska man säga, typiska synsätt man kan se på det här. Det ena är ett kantianskt imperativ. Och det andra är ett utilitaristiskt perspektiv.
Mm. Ja, det kategoriska imperativet är i stort sett du ska behandla med andra människor som du behandlar själv. Det vill säga att om du inte tycker om att folk bränner Bibeln så ska du inte bränna Koranen.
Nej, men det finns inget intrinsikalt värde i sig i att inte bränna. Alltså Koranen har inget moraliskt värde i sig. Det finns liksom ingenting med handlingen i sig som är nödvändigtvis fel. Däremot så kan man ju kanske säga att det går emot Gud och så vidare beroende på hur religiös man är. Men man skulle kunna argumentera för båda sidor där också klart. Man skulle kunna säga att Gud har sagt det, därför finns det ett moraliskt värde i att man inte får bränna Koranen. Men då måste man ju utöka det till alla heliga skrifter. För då räcker det inte med att du inte får bränna Koranen. Då får du inte bränna någon helig skrift överhuvudtaget.
Ja, inte om alla har sagt det. Då spelar det ingen roll vad de andra.
Nej, men då kan ju någon säga att ja, men Gud har sagt att du inte får bränna Bibeln. Gud har sagt, Yahweh har sagt att du inte får bränna Toran. Och de har ju samma värden då. För att beroende på vilken, så länge du inte kan bevisa vem som har rätt, så måste du bara anta att det du tror på själv är det som är rätt. Det gör ju också att, ja. Att Scientologbibeln, sataniska verserna, pastafarianism, vad du än vill kan du argumentera för att det här får du inte bränna. Pippi Långstrump, om du påstår att du är Pippi Långstrumpian, plötsligt så får du inte bränna en enda bok. Det är vart man skulle kunna dra det till. Så länge som någon kan hävda att deras religiösa övertygelse säger att det är kategoriskt fel att bränna just den här boken. Eller hur?
Ja, sen har vi ju den lite halvsliriga slippery slope-argumentet att om du bränner en bok så kan du bränna alla böcker och till slut så bränner du bla bla bla.
Ja, precis. Det är ju diskussionen. Är det rätt eller fel kategoriskt imperativ att bränna en bok överhuvudtaget?
Ja,
eller för den delen, är det kategoriskt fel att utmana en tanke
religion.
Eller en religion? Och igen då, ja okej, okay. Du kan säga att ja, du hånar en religion, ja visst, men du kan ju håna idéer. Vi hånar ju regelbundet både miljöpartister och vänsterpartister. Det skulle man ju då kunna säga att det får man inte göra då heller. För att en religion, precis som en politisk idé, är ju bara ett tankekoncept.
Absolut.
Och plötsligt då får du inte ifrågasätta någon annans åsikt överhuvudtaget.
Nej, men det är dit de vill ha det nu. Det är där vi är farligt nära just nu. Att man inte ska få ifrågasätta folks åsikter. Att din åsikt ska räknas som någonting formbart med värde. Och din åsikt och min åsikt har inget värde överhuvudtaget. Och det har inget tillskrivet värde alls.
Nej, och det här ligger ju väldigt i linje med den politiska korrektheten och wokeismen såklart.
Ja.
Det finns ju, jag visste att det fanns en anledning någonstans långt inne för varför vänstern är så mot koranbränningar och så ovillig att kritisera islamismen, till trots för att islamismen står för allt det som wokeismen påstår att de är emot. Alltså stena homosexuella, inga kvinnors rättigheter och så vidare, så vidare, så vidare.
Det är väldigt sällan folk pratar om de bra sakerna med islam.
Ja,
Det är bra att du tar upp det nu. Men, ja, alltså inte stena homosexuella, det är ganska otrevligt. Men i alla fall.
Ja.
Det viktiga är ju, i det här fallet tycker jag, är att vi kan ganska svepande säga att det finns inget moraliskt imperativ för att inte bränna Koranen. Det fallerar på de flesta punkterna.
Jag hittar inget i alla fall. Det skulle man säkert kunna gräva djupare. Och igen, är någon där ute som har bra argument för varför Kant skulle vara enig i att det skulle vara förkastligt att bränna Koranen, så hör gärna av er.
Det man skulle kunna göra, det är ju att man skulle kunna forma det hela som en pliktetisk idé. Och då skulle din plikt vara att hedra andras religioner. Och då är det mot din plikt att bränna Koranen. Problemet med pliktetik är ju att det är ganska klankig och väldigt, väldigt godtyckligt vad man sätter upp plikterna som.
Absolut.
Det blir väldigt låg universal värde av den moraliska utvärderingen. Eller ja, den etiken. Och sen har vi ju utilitarismen. Det vill säga, ger det mer eller mindre nytta, eller vad skapar det? Ska vi förbjuda det på grund av den övergripande samhällsnyttan? Att vi diskriminerar mot en persons rättighet för att uppehålla alla de här andra människornas religiösa rättigheter.
Inte bara de andras religiösa rättigheter, man kan argumentera för att bränna en koran, och det har ju gjorts i media, vilket jag tycker är chockerande, att bränna en koran är ett hot mot det svenska rikets säkerhet. Det var ju någon som argumenterade för det, en expert.
Men var detta i svensk media?
Ja.
Det var tryckt i svensk media?
Ja, stämmer det. Ja.
Och det här är vad vi kallar ett empiriskt bevis på att de här människorna är fullständigt efterblivna.
Men man skulle ju kunna, om jag ska stilmanna det då, så skulle man kunna säga att vi vet att resultatet av att bränna en koran blir våldsamma upplopp, polisbränningar och massor med skadade folk. Det kommer att kosta miljonbelopp.
Inte bara det, NATO-ansökan blir tillbakadragen också.
NATO-ansökan blir tillbakadragen. Så det, på så sätt då, så skulle man kunna dra ett utilitaristiskt argument att om vi tillåter koranbränningar så kommer Ryssland invadera Sverige. Det är liksom i stort sett så långt man skulle
jo,
kunna göra.
Om du inte stilmännare utan du faktiskt tar det vidare i så fall, så är det är ju i grunden ett slippery slope argument.
Ja, jag skulle
det är
säga
det som är grejen.
Ja,
okej, okay, den här personens rättigheter bryter mot vad det är vi vill den här gången. Varför ska någons rättigheter gälla i fortsättningen när vi vill annorlunda?
Precis, och jag skulle säga att även om mitt stilmanargument står sig, att man säger att det här kommer kosta Sverige så här mycket, ett hot mot rikets säkerhet, så kan man ju fortfarande argumentera med att ja, men att inskränka yttrandefriheten är mycket farligare i
ett
längden.
Ett större hot mot den svenska rikets säkerhet i längden, absolut.
Precis. För att det du förlorar är bara liksom kontanter för att ett våldsamt upplopp jämfört med
den riktiga liksom, viktiga saken, friheten att säga vad du
ja, vill. Det är i förlängningen demokratins fall då. Om liksom det ena alternativet är att Ryssland invaderar och det andra är att demokratin upphör.
Ja. Vi har en större chans mot Ryssland.
Ja, precis. Och det är inte ens säkert att Ryssland invaderar, men det är säkert att demokratin upphör när man börjar förbjuda folk att uttrycka sina åsikter. För det är definitionen av vad demokrati är, det är att uttrycka sina åsikter.
Ja.
Och det är ju en väldigt farlig väg att gå också, för att det sänder ju också det är nästa utilitarist grej då, att okej, okay, vi stoppar ett utbrott. Det är så som är experter på att göra det här, för det är så de har förstört Sverige. De stoppar en farlig sak. I det här fallet ett våldsamt upplopp. Dels så är det ju ganska rasistiskt mot muslimer att säga att de här människorna är såna vilda djur så de kan inte kontrollera sig annat än att bränna polisbilar och kasta sten på folk om någon hånar dem.
Nu visar de ju senast här nu med den här senaste, förutom en kille som kastade sten, att det gick ganska bra i det här. Men hittills har ju track recordet inte varit fantastiskt.
Nej. Och det man säger är att vi får inte såra muslimernas känslor, för då går de absolut apeshit och kan inte uppföra sig i möblerade sammanhang. Det tycker jag är ett ganska, det borde vara hets mot folkgrupp om något, och ens säga liksom, och ens lagstifta mot något sånt. Nu stråmar jag lite grann.
Det hade ju det är ju det är egentligen som alltså när man riktar emot muslimerna som grupp så är det väl det. Men det är en hittepå kalankalag så vi bryr oss inte om det här.
Det är lite som affirmative action eller könskvotering. Det är ju faktiskt trakasseri av den gruppen som blir kvoterad. För man säger, ni är inte bra nog att kunna kämpa på likt samma plan som alla andra. Så därför får ni en fördel eller en bonus.
Det är absolut. Det kallas vad brukar vi säga?
Låga förväntningarnas rasism och sen låga förväntningarnas diskriminering.
Jo, men det är ju, vi brukar ju kalla det en diversity hire.
Ja, precis. Så tillbaka till det här med koranbränningen då. Nästa sak är ju liksom, är det smakligt eller osmakligt? Om vi är eniga i att man borde inte förbjuda det, varken utilitaristiskt, just det, jag skulle avsluta det. Utilitaristiskt så kan man också säga att ja, även om man sparar pengar här och nu, så kommer ju inte de här människorna som är villiga att ta till våld för att stoppa koranbränningarna vara nöjda med att en koranbränning stoppades. Nästa grej är att man kräver att det lagstiftas om förbud mot att bränna koranen. Sen kommer förbud mot
homosexuella
till exempel.
Och alltså, kvinnlig rösträtt. Och det är därför vi måste förbjuda koran.
Till exempel. Alltså, om vi ser att slutmålet inte är att de önskar att vi ska sluta bränna koranen. Slutmålet är att de önskar att vi ska införa sharia-lagar. Det är så måste tänka det istället. Det är inte att bränna koranen det egentligen handlar om här. Och det är ju ganska skrattretande att länder som Saudiarabien, Qatar, Afghanistan, Iran och så vidare nu har liksom samlats för att kritisera Sveriges brott mot mänskliga rättigheter. Give me a break. Ja, det var 57
totalitära.
Ja,
precis. 57 totalitära. Okej. Var det så att ni inte har sågat isär tillräckligt många journalister på era konsulat för att hålla liksom världen upp? Aj, gud, alltså vilket jävla kalanka-värld vi lever i.
Ja, visst. Och jag läste ju, det var någon sån här politisk kommentator på Facebook, jag kommer inte ihåg om det var Thomas Djur eller om det var någon annan, som sa, liksom skrev ett fiktivt brev på vad svenska utrikesministern borde ha svarat. Och det han borde ha svarat är, skojar ni eller kolla er själva i spegeln? Vi tänker inte ens lyssna på vad ni har att säga.
Nej, och det hade enkelt varit korrekt. Eller precis, bara, det är väldigt, väldigt slagkraftiga. Aha, ni är efterblivna.
Ja. Sluta kasta sten i glashus funkar ju ganska bra också. För att det är liksom, alltså det är helt vansinnigt. Och att det inte, att svenska regeringen inte går ut hårdare, det har väl att göra med NATO-ansökan och Erdogan såklart. Och att Erdogan kritiserar Sverige har ingenting med Koranen att göra. Det är bara för att Erdogan ska plocka politiska poänger, kanske få intryck i ett EU, men framförallt se starkt ut på hemmaplan. Han skiter fullständigt i hur många Koraner som eldas. Tror inget annat. Nästa grej då, så då har vi konstaterat att koranbränning borde vara lagligt och att det är dessutom förmodligen är moraliskt försvarligt för att alternativet är mycket, mycket värre, även utilitaristiskt. Och det är bara ett kortsiktigt utilitaristiskt perspektiv som det skulle kunna vara förenat att förbjuda det.
Absolut.
Det som är märkligt är ju att inte, att det är inte märkligt egentligen för det är typiskt för Sverige, att det är bara koranbrännarna som får skit hela tiden. Det är väldigt, läggs väldigt lite fokus på att det de här andra människorna gör är faktiskt olagligt. Och det koranbrännarna gör är fullständigt lagligt. Men ja, sån är världen vi lever.
Men det är svensk media. Vi är tillbaka till svensk media. Folkets fiende nummer ett.
Ja, jag visste det så. Och det här är ju inte första gången, utan vad ska man säga, alla vet utan att säga det att man får inte kritisera islam, för kritiserar man islam så råkar man jävligt illa ut, generellt sett.
Ja.
Det är en cancelkultur som är mycket värre än den vanliga cancelkulturen.
I Sverige, vi, absolut.
Ja, och det har vi sett många exempel på. Terrorvågorna på 2010-talet var ett bra exempel. Mm. Lars Vilks gjorde Mohammed som rodellhund, fick spendera resten av sitt liv i liksom skyddad identitet med livvakter dygnet runt. Vi ska komma tillbaka till honom sen i veckans konspirationsteori. Charlie Hebdo, var är alla handhjärtan som var i 2015? Var alla ni som la ut på Facebook Jesuit Charlie och ett handhjärta eller en fransk flagga, var är ni någonstans i kritikerna mot de som anfaller koranbrännarna? Hycklare är ni om ni inte står upp för folks rätt att bränna koranen.
Ja. Men du förstår att det är skillnad det var ju faktiskt the current thing. Support the current. Det är det som är hela grejen. Det är det här som är den cirkusen vi gör för att den cirkusen som media levererar för att vi ska fortsätta att vara splittrade så att människorna som har makten kan tillskansa sig mer.
Ja, jag visste så. Det var många flaggor på Facebook sen det här hände. För nu har ju alla fortfarande ukrainska flaggor, även folk förmodligen glömt det lite grann när det inte seglar upp i media. Nu är det Pride-flaggor överallt. Jag glömde det för det är Pride-månad. Folks minne är kortsiktigt. Samma som alla som röstar på sossarna har väldigt kortsiktigt minne. Glöm inte att sossarna så sent som i januari 2022 var mot NATO-medlemskap. 3 månader senare sa de att de skulle skicka in ansökan. Så alla ni som röstar på sossarna har också kort minne.
Jo, men det är väl okej att ändra sig?
Nej, inte om man är sosse. För de påstår nu att de aldrig har varit mot NATO-ansökan.
Det är en lögn. Men det jag menar är att...
Ja, det är klart det är lögn.
Det är förvånansvärt att de för en gång skulle observera omvärlden och sen ändrar sin politik. De brukar ju observera att det blir problem och konstatera att de har varit naiva och göra samma sak igen.
Ja,
det är ju modus operandi.
Det var någon sosse nu som sa vi måste följa med i tiden. Vi har inte följt med ordentligt. Därför vill vi höja skatterna.
Så. Ja, självklart. Ja. Det finns ju ingenting som uppmuntrar arbete så mycket som att kostnaden för arbete ökar.
Ja, precis. Det har vi sett. Ja, det är ett välkänt faktum. Yes. Nej, givetvis har man rätt att ändra sig. Men jag tror inte på en sosse som faktiskt ändrar sig. För de tror inte på det. De gör vad som än krävs för att få makten. I alla fall då. Koranbränningar, det ska bli väldigt intressant att se hur det går imorgon. Det borde vara lov att bränna vilken religiös text. Men du får håna vilken religiös text du vill. Det enda du inte får göra är att uppmuntra andra att bryta mot lagen. Till exempel genom att gå ut och säga kasta sten på alla muslimer ni ser. För det är inte lagligt. Du gör inte sånt, snälla. Och behandla varandra med respekt. För att man kan vara oeniga utan att för den delen... säger jag som skojar om att man borde hiva alla miljöpartister i sjön.
Men vänta lite här. Jag hörde ett glashus gå i kras. Precis. Nej, ni behöver inte alls behandla varandra med respekt. Det är faktiskt bullshit. Jag hävdar att man inte behöver göra det.
Ja,
du kan ge respekt till de människor som förtjänar det och resten kan få exakt så mycket löje som de förtjänar. Men vi skulle kunna ta en liten diskussion om det här som har seglat upp i Norge på senaste.
Jaha.
Nu när du ändå säger att det är Pride och vi ändå pratar om koranbränningar och islam. Mm-hmm. Det är, som vi alla vet, ett inte särskilt känsligt ämne.
Mm-hmm.
Så i Fredrikstad, tror jag det var, så gick fredsmarschen. Och de har ju Palestina-flaggor
någon
Pride-flagga och lite allt möjligt.
Såklart, jag ser du.
Och den går en gång om året och är en sån typisk vänstertomte historia med bla bla bla. Det är fint att de vill ha fred. Men de blev påhoppade av en grupp på mellan 40 och 50 islamska ungdomar.
Ja, just
mellan
det.
14 och 16 år som började knuffa på dem och sa åt dem att det här var haram med homos.
Det finns ju en anledning till att Pride-paraden... Nej, precis. Det är samma sak. Pride-paraden går ju aldrig genom områden som har mycket stormuslimsk befolkning. Jag undrar varför.
Ja, I Oslo gör den börjar ju på Grönland.
Ja, men i Sverige menar jag.
Ja, i Sverige. Ja. Ja, det är ju inte ut... Alltså,
det är inte
om de hade dragit en Pride ut i Romsås så hade det nog varit andra bullar.
Ja, det tror jag också. Och hade de i Stockholm liksom gå genom Rinkeby, Rosengård... Eller något annat sån här botkyrka så hade det nog blivit andra bullar också.
Ja, men alltså i Romsås så hade östeuropeerna stått på ena sidan av vägen och kastat sten och muslimerna på andra sidan av vägen och kastat sten. Men den här utvecklingen är ju, det är ju flera skolor som de har rivit ner Pride-flaggorna, Pride-event, det är haram överallt. Så, och då måste vi säga att Norge har en otroligt mycket mindre islamsk befolkning än Sverige.
Absolut.
Men i Oslo så är iraker den största invandrargruppen, större än svenska.
Och
så det finns väldigt mycket muslimer just i Oslo.
Det ska bli väldigt spännande att se vad som händer när woke-kulturen faktiskt kommer i öppen konflikt med islamismen. För där har vi två radikala idéer som verkligen inte går ihop överhuvudtaget. När det kommer till
Nej,
verkligheten. Och var...
absolut inte. Och det är det här
Precis.
som är så magiskt, att sossarna har ett djupt samarbete med många muslimska
Ja, precis.
organisationer via Ibn Rushd-sfären.
Ja.
Och vad heter han snubben som fick avgå nu?
Nej, han fick inte avgå, han fick bara ta en paus från sin uppdrag för att han var på en Hamas-konsert, eller på en Hamas-konferens.
Ja, men okej, han fick inte avgå. Jo, men han fick väl avgå från sitt
Nej.
ministeruppdrag väl?
Nej, han fick ta en paus. Och sen
Han
blev
var kvar i partiet i alla fall, det
ja,
var det
ja.
senaste jag hörde. Men det jag menar är att han sitter på en maktbas och sossarna utnyttjar detta. Och detta är för mig, alltså det här är ju det som gör att Sverige lider.
Absolut är det så.
Det här samarbetet kommer att leda till fruktansvärda problem längre
Det är
fram.
klart det kommer det. Och jag ser som sagt fram emot när det här blir en mer öppen kollision mellan woke-världen och islamismen. När de faktiskt träffas i verkligheten. För det är väldigt nära. De liksom sniffar på varandras gränser nu. Men förr eller senare så kommer det smälla.
Det har ju redan smält i Oslo
Ja,
ett antal gånger.
precis. Terroraktion och så vidare. Men alltså.
Bokstavligt
Ja,
talat.
precis. Men en öppen politisk konflikt pratar jag om.
Ja, absolut. Det är ju fantastiskt roligt. Det finns ju en stad i Michigan som har en city council som är helt muslimskt. Och
Just det.
alla vita liberaler klappade händerna och var väldigt nöjda.
Ja.
Ända tills det var Pride Haram, ingen Pride i våran stad.
Ja, visst. Och
Och
det
folk
skulle...
bara,
Ja.
vad händer?
Ja, och till exempel säg att de lyckas, som de gjorde i Botkyrka, infiltrera sossarna nog mycket för att kunna styra sossarnas politik. Och börja kräva inga prideflaggor, ingen prideparad, inga homosexuella på våra gator. Lycka till med frihetliga värld, vänstermänniskor.
Måste sluta hacka på de homosexuella och börja hålla kvinnorna tillbaka i köket istället. Det är
Ja,
mycket, mycket
precis.
bättre tycker jag.
Precis. Kanske en bra ställe där för att gå in på veckans konspirationsteori.
Absolut. Har du hört talas om Lars Vilks?
Jag har hört talas om Lars Vilks. Jag har faktiskt träffat Lars Vilks till och med ett par gånger.
Se där. Ja, jag lyckades ta mig till hans konstverk nere i Skåne där någonstans.
Nimis.
Ja, jag vet. Jävligt jobbigt.
Ja, det är en liten klättring kan man säga.
Yes. Men han dog ju oväntat i en bilolycka.
Ja, precis. På motorvägen.
På motorvägen. I en singelolycka. Det vill säga, någon lyckades köra av bilen.
Ja, precis. Och det här var ju någonstans i början av oktober 2021. Nu är jag inte helt hundra på datorn, någonstans i början på oktober 2021. Två poliser, hans livvakter, dog också i bilkraschen, ska tilläggas. Det verkar inte ha varit något annat fordon involverat. Däcken undersöktes, var inget fel på dem, inga tecken på sprängmedel eller liksom att de skulle bli sönderskjutna eller sånt där. Utan det verkar ha varit en klassisk singelolycka.
Så kort sagt, det är någon som har spoofat programvaran i bilen och kört den av vägen.
Precis, nu har vi tre delar av den här konspirationsteorin plötsligt. För att här har vi alltså en bil som kör på vägen och plötsligt kör av, kraschar och alla i bilen dör. Det här ligger det helt klart en hund begraven. Så jag tänker att
Det var
vi...
inga hjärtinfarkt eller strokes på polisen som körde eller
Inte
någonting sånt, va?
vad man har sett.
Nej.
Nej, inte vad jag har sett i alla fall. Det kan vara så att det kommit ut någonting mer som jag bara missat läsa. Men generellt sett så ska det ha varit en typisk olycka. Men olyckor sker inte, i alla fall inte i vår konspiratoriska värld. Så, teori 1, skulle du vilja dra spoof-teorin först, eller?
Absolut. Saudiarabien, välkänd nation som gör allt möjligt, har ju uppenbarligen tillgång till världens bästa elektronikstyrning via USA.
Ja, just det.
På samma sätt som folk som kritiserar CIA kör av vägen och dör i singelolyckor i USA, så tänker jag att Lars Vilks har råkat ut för samma sak.
Skulle man dessutom kunna få in Kina på det här hörn här? För jag tycker om att sparka på Kina.
Nej, jag tror Kina.
Ja, men
Alltså,
nu är
varför?
vi... Jo, för att nu gick man ju ut i Sverige och sa att myndighetspersoner får inte längre ha de här
Huawei.
systemen igång i sina Volvo-bilar för att Kina kan avlyssna allting som sägs till alla Volvo-bilar.
Ja, men Kina äger ju Volvo. Var det Volvo de
Precis.
körde?
Det vet jag inte, men det skulle inte överraska mig eftersom det är polisen och polisen kör ganska mycket Volvo. Nu vet jag
Fortfarande.
inte. Var det en Volvo så var det Kina i samarbete med Saudiarabien. Var det inte en Volvo så var det Saudiarabien i samarbete med USA. Det är det du säger.
Ja.
Ja, det låter som en bra teori.
Och sen har vi den osmakliga teorin också. Ska vi våga dra den? Ja, det är klart vi vågar dra
Det
den.
är klart vi vågar dra den. Nu blir vi kanslade bara för det. Först, ska du dra din första?
Jag tror ju att det är så här att polisen som satt i framsätet och körde lyssnade på Lars Vilks drönande skånska. Och i och med detta fullständigt tappade
Viljan
viljan
att
att
leva.
le. Exakt.
Ja.
Det var en för mycket. Vad sa du? Och sen sa jag bara nej, jag klarar inte. It's too much. Och sen var det en skarp vänster. Ja.
Rakt, eller högersväng, rakt in i en bergvägg. Jag
Yes.
klarar inte det här, goodbye cruel world. Ja, min teori är ju lite mildare då. Det är helt enkelt den svenska staten som gjorde det. De här två poliserna visste inte ens om det, eller möjligtvis att en av dem hade gått med på det som en slags självmordsbombare. Att liksom din familj får massa pengar, allt du behöver göra är att ta livet av Lars Vilks och alla. Eller att de bara hade programmerat bilen, svenska staten alltså. Eller stängt av den, eller fjärrstyrt den eller någonting. För att det började bli för dyrt och för jobbigt att hålla koll på Lars Vilks. För han var så jobbig, han krävde att få bo tillsammans med sin flickvän. Eller få träffa henne, eller liksom få lämna lägenheten någon gång och sånt där. Han var inte nöjd med att bara vara inlåst hela dagarna. Vilka krav. Så helt enkelt, svenska staten blev trött på honom för att de visste att de kunde inte låta bli att ge honom personbeskydd för det var de pliktiga att göra. Det kostade för mycket, det var för jobbigt. Så de helt enkelt kontrollerade bilen rakt in i en bergvägg. Det är våra konspirationsteorier i alla fall. Har ni någonting att lägga till där ute så hör gärna av er. Då så.
Ja.
Go vegan, ät en miljöpartist.
Yes.
Så hörs vi nästa vecka.
Ciao. Bye bye.
Tack för att ni har lyssnat på dagens podcast. Har ni frågor så kan ni mejla oss på skäggetpodcast@gmail.com eller lämna en kommentar i kommentarsfälten på till exempel YouTube, Facebook eller andra sociala plattformar. På återseende.